Så vi läser först vår predikotext. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Så frågan lyder: varför samlas vi till gudstjänst idag? Varför just idag? Varför på en söndag? Och vad är det vi firar när vi firar gudstjänst? Och vad får man göra på söndag egentligen? I forna tider, typ när Hans och Åsa växte upp, så höll man sig från att göra något världsligt på söndagen alls. Och det var inte alls länge sedan som affärer och annat också var stängda på söndagar. Man arbetar helt enkelt inte på söndagar. Men nu för tiden så är det här konceptet med en vilodag som är helgad för Gud, det är i stort sett borta i samhället. Och jag tror att folk mår ganska dåligt av det. Det känns lite som om livet har ändrats från att ha en vilodag var sjunde dag tills att man får vänta med den här vilan tills man vilar i frid under jord. Och idag så skulle jag vilja titta lite på vad Bibeln säger om det här. Så vi går vidare i vår vandring genom första Mosebok. Och vi har kommit till den sista delen av vad som ibland kallas för skapelsesången. Det är en text som är lite skild från resten av boken i sin stil. Den här första delen är mer kallas förhärligande prosa, medan resterande delar av första Mosebok är skriven som historisk prosa. Och kapiteldelningen här är lite olycklig, eftersom de här tre första verserna i kapitel 2 egentligen tillhör kapitel 1 i sin stil, om man säger. Men som ni kanske vet så är ju både kapitelindelning och versindelning i Bibeln ett ganska så sent inslag. Det kom inte förrän på 1000 år efter Kristus ungefär. Det är ju ett välkommet och väldigt användbart inslag, men det är inte en originaldel i Bibeln. Och det gäller ju likadant med överskrifterna som vi har där. Överskrifter och indelningar i texten. Så ibland när vi läser Bibeln så tror jag att det kan vara bra att läsa den utan att titta på de här uppdelningarna så mycket. För det är lätt att liksom dela upp Bibeln i segment och missa att de här berättelserna är kopplade till varandra. Så det är lätt att tappa sammanhang och så när det är så uppdelat. Men det spelar ingen roll nu. Idag ska vi titta på den sjunde och sista dagen av skapelseveckan. Det är den dagen då Gud vilade. Och man skulle kunna tänka sig att det borde inte bli så mycket av en predikan om den dagen i skapelseveckan där Gud inte gör något. Men om man tänker på det sättet så har man fel. I mina förberedelser inför idag så har det slagit mig hur fullspäckade de här verserna är, men också hur kontroversiella de är. Frågor som: ska vi hålla sabbaten? Ska den i så fall innehålla? Vad ska den i så fall innehålla och på vilken dag ska vi göra det? Och några människor har väldigt starka och välgrundande åsikter åt olika håll och andra har aldrig tänkt på det förut. I vår trosbekännelse i punkt 10 så står det så här: vi tror att den första dagen i veckan av de apostoliska församlingarna hölls helig som Herrens dag istället för den judiska sabbaten, samt att vi därför framförallt denna dag bör samlas i gudstjänst och övning i gudsfruktan. Och vi får se om min predikan håller vad vi säger att vi tror, eller om vi går någon annanstans. Dagens predikan kommer att handla om den sjunde dagen, den sanna vilan. Och när Bibeln talar här om vilodagen så kallas den också ofta sabbaten. Och sabbat, det betyder vila. Och det har sin rot i att upphöra med någonting på hebreiska. Så sabbat är ett hebreiskt ord. Och jag kommer idag att utgå ifrån den här texten som jag har läst. Och sen så ska jag försöka gå igenom en tematisk genomgång av sabbaten genom Bibeln. Och följ gärna med på det. Och jag kommer göra det i 4 steg. Det första steget, den första punkten, kommer utgå ifrån texten. Vi ska titta på vad texten säger om den 7:e dagen och vad Gud gör med den. Den andra punkten, där ska vi titta närmare på det judiska folkets vila. Och deras sabbat och vad det är för någonting. Som tredje punkt ska vi titta på vad Jesus sa om sabbaten. Och slutligen i den fjärde punkten ska vi titta på den slutliga vilan. Så punkt 1. Vilan efter skapelsen. Och då utgår vi från vår text. Så följ gärna med i texten här. Så första Mosebok 2:1-3. Vi ser här att den 7:e dagen i skapelseberättelsen är unik. Och den 7:e dagen är den dagen som vi kallar lördag på svenska. I väldigt många andra länder så heter den här dagen precis sabbat. I alla, på spanska heter den sabado. Så, och väldigt, väldigt många språk har sabbat som lördag. Så när vi talar om den 7:e dagen så menar vi lördag. Och den börjar enligt judisk räkning på kvällen klockan 18 på fredag och går till klockan 18 på lördag. Så judarna som firar sabbat, de firar från fredag kväll till lördag kväll. Och det gör man för att i skapelseberättelsen så står det att det blev afton och det blir morgon den 1:a dagen och så vidare. Så dagen börjar afton till morgon. Men i alla fall, den 7:e dagen är inte alls som de andra. Och den skiljer sig på några olika sätt. Och jag ska ta upp 4 olika sätt ur vår text här. Så den första anledningen till att den 7:e dagen är unik ser vi i vers 1. Den säger så här: så fullbordades himmelen och jorden med hela sin härskara. Så skapelsen var fullbordad. I versen innan här, i kapitel 1, så slutar det med att Gud såg på allt han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Guds skapelse var fullbordad med all dess innehåll. Hela sin härskara. Och se, den var mycket god. Så allt var färdigt. Det fanns inget mer att göra. Allt var fullbordat. Och vad gör Gud då? Jo, vi går vidare i texten. Men den andra anledningen till att den 7:e dagen är unik i vers 2. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och han vilade på 7:e dagen från hela det verk han gjort. Så Gud vilade. Ordet för vila här är på hebreiska shabbat. Vilket vi får just ordet sabbat ifrån. Och ordet kommer ur roten då, som jag sa, att upphöra med någonting. Det betyder vila. Men i ordet vila så kan vi få känslan av att Gud var trött. Och han behövde vila. Men så är det inte. Gud är inte trött. Han blir inte trött. Guds vila handlar inte här om att han var trött. Utan att hans verk var fullbordat. Allt var fullbordat. Och det var mycket gott. Så han upphörde med sitt skapelseverk. Och han gick in i sin vila. Och vi går vidare i texten. Den tredje anledningen till att den 7:e dagen är unik ser vi i vers 3. Och Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från sitt verk som han hade skapat och gjort. Gud välsignade och helgade den 7:e dagen. Att helga något innebär att man gör någonting heligt. Och helighet är ett koncept som återkommer väldigt mycket i Bibeln. Och det här är första gången vi stöter på konceptet, eller ordet helighet. Att något är heligt innebär att det är särskilt. Det är avskilt. Det är som satt åt sidan för ett specifikt syfte. Och det är det Gud gör här. Han tar den sjunde dagen och han avskiljer den. Han sätter den åt sidan. Eller kanske snarare han upphöjer den. Som lyfter den högre än de andra. Och han gör den helig. Och sen den fjärde anledningen till att den sjunde dagen är unik är något intressant. Och det är att det är något som saknas i texten här. Om vi tittar på resten av skapelseberättelsen så ser vi ett mönster. Gud skapar någonting. Det blir afton och det blir morgon den första dagen. Han skapar något nytt. Det blir morgon och det blir afton den andra dagen och så vidare. Men här i den sjunde och sista dagen av skapelsen så ser vi inget slut. Gud visar att, som Martin Luther sa, när Gud påbörjar ett verk så visar han att han kan slutföra det. Så skapelsen är nu slutförd och han går in i sin vila. Men den här vilan har inget dokumenterat slut. Och det tycker jag kan vara ganska intressant. Det är inte så att han går tillbaks måndagen efter sin vila och börjar skapa igen. Skapelsen är färdig. Han går in i en vila som inte har ett dokumenterat slut. Så Gud hade fullbordat skapelsen och han upphörde med sitt verk och han helgade den sjunde dagen. Men man kan väl fråga sig då, varför 7 dagar? Varför skapade inte Gud ögonblickligen? Kunde han inte det? Behövde han 7 dagar? Ja, det är klart att han inte behövde 7 dagar. Men han hade en anledning till de här 7 dagarna. Och han hade en anledning som hade med oss att göra, inte med honom. Och i mina förberedelser så läste jag Calvin. Och han säger så här i sin kommentar om första Mosebok. 6 dagar användes till världens skapelse. Inte för att Gud, för vem ett ögonblick är 1000 år, hade behov av denna tidåtgång, utan för att han skulle kunna engagera oss i begrundan av hans gärningar. Han hade samma ändamål i sikte vid utnämningen av sin egen vila, för han avskilde en dag, utvald från resten, för denna specifika användning. Det är en välsignelse och en högtidlig helgelse genom vilken Gud påkallar sig människors begrundanden och tjänster på den sjunde dagen. Detta är förvisso vad hela livet bör innefatta. Att människor dagligen tränar sig själva att begrunda Guds oändliga godhet, rättvisa, kraft och visdom i denna magnifika teater som är himlen och jorden. Men utifall att människan visar sig mindre ihärdig i detta än de borde, så har sjunde dagen blivit särskilt utvald för att kunna leverera det som saknas i den dagliga begrundanden. Jag tyckte det var ganska intressant. Det var en liten egen översättning från engelska också, så vi får se om det var rätt någon gång. Men Gud vill alltså att vi ser hans verk och att vi begrundar dem. Han vill att vi tittar på hans design och att vi ger honom ära. Och han skapade himmel och jord på 6 dagar och la till den sjunde dagen för vila, så att vi kunde fokusera på honom. Så skapelsen uppdelade 7 dagar, inte för att Gud behövde det, utan för att vi behöver det. Och vi påminns specifikt om Gud var sjunde dag. Var sjunde dag står som ett vittnesbörd till skaparen av himmel och jord. Och på den sjunde dagen så upphöjer vi skaparen för att han är just skaparen. Och det är intressant att hela världen har en 7-dagarsvecka. Det finns några få folkslag som har haft både 5, 8 och 10 dagars rytmer. Sovjetunionen försökte införa en 10-dagars rytm, men det funkar liksom inte. Men den absoluta majoriteten har alltid haft 7 dagar. Och idag så har alla världens folk samma 7-dagarssystem. Bara minst en är en vilodag. Där vi kan påminna oss om att han har skapat allt. Så det var min första punkt. Vi har tittat på Guds vila efter skapelsen. Men man stannar inte där, utan den här vilan kommer att ha jättestor inverkan på Guds utvalda folk. Och då kommer vi in i punkt 2. Och vi ska titta på sabbaten som ett specifikt bud för Guds folk. Och det är intressant att notera först att den här vilan på den 7:e dagen, det nämns inte alls efter det här i hela första Mosebok. Det finns inga bud till Noa, Abraham, Isak, Jakob eller någon av hans söner. Faktum är att det är inte ens ett bud till människorna i den texten vi har läst här. Det är liksom, det handlar om Guds vila. Men vad beror det här på? Jo, jag tänker så här, att Gud helgade den 7:e dagen för att allt var annorlunda. När Gud helgade den 7:e dagen så var allting annorlunda. Man levde i paradiset. Människan hade en nära relation med Gud hela tiden. Allt var gott och syndafallet hade ännu inte hänt. Men så hände det. Människan föll och allting ändrades. Och Gud började arbeta igen. Han dödade ett djur och gjorde kläder åt människan för att skyla deras skam. Skapelsen kastades in i förfall och Gud håller den från att förfalla totalt. Och människan kastades ut ur paradiset och fick istället för att vara i paradiset fick arbeta i sin anletes svett för att ens överleva. Och vi ser att Gud inte ärar och begrundar sin skapare längre. Möjligen gjorde Gud fruktiga människor det, men det finns inte dokumenterat någonstans. Så det är mycket som händer och Gud visar igen sitt arbete. Och i andra Mosebok så kallar han, eller redan i första Mosebok så kallar han Abraham till sig själv. Som sen i andra Mosebok blir Israels folk. Men sabbaten har fortfarande inte nämnts någonstans. Inte förrän efter det att Israels folk har gått ut ur Egypten. Efter uttåget till Egypten så ser vi sabbaten för första gången. Första gången ordet sabbat nämns är när Gud ger bröd från himlen i andra Mosebok 16. Då står det så här att då sa han till dem. Detta är vad Herren har sagt. Så då sa Mose till dem. Detta är vad Herren har sagt. Imorgon är det sabbatsvila. En sabbat helgat åt Herren. Baka nu det ni vill baka och koka det ni vill koka. Men allt som blir över ska ni spara åt er till imorgon. Och det här är intressant, för det verkar inte som att Guds folk liksom känner till sabbaten. Gud får säga till dem att imorgon är det en sabbatsvila. Han förklarar ju vad det är. Gud får undervisa dem om vad det är. Och faktum är att det är exakt så som Nehemja säger. Och vi kan titta på det kanske. Nehemja 9 och 14. Så står det, vi kan kanske, det är bara en vers, jag läser den istället. Nehemja 9:14, så står det så här. Han prisar Gud och han säger så här: du gav dem kunskap om din heliga sabbat och gav dem bud, stadgar och lagar genom din tjänare Mose. Så det här verkar, det här med en vila, sabbatsvila, det verkar vara någonting som har fallit i glömska under århundraden. Men nu väljer Gud ut ett folk som ska tillhöra honom. Och Gud ger israeliterna de 10 budorden på stentavlor. Och det gör han i andra Mosebok 20. Och i det 4:e budet i verserna 8-11 så står det så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herren din Guds sabbat. Du ska inte utföra något arbete. Inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna, eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilar han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så vad innebär sabbaten? Jo, det innebär ett förbud att arbeta. Det är ett förbud och det är regler som måste hållas. Och för att försäkra sig om att man inte skulle bryta de här reglerna så la man senare till ganska många andra striktare regler. Och vi kommer väl se det lite senare. Det handlar lite om hur långt man fick gå på sabbaten. Vad som räknades som arbete på sabbaten. Vilka saker man fick bära på sabbaten. Och sånt. Men frågan man kan ställa sig är. Vad är sabbatsbudet för någonting? Är det ett moraliskt bud som de andra 9 buden? Eller är det något annat? Och jag vill att vi bläddrar till andra Mosebok. 31. Så andra Mosebok 31. På sidan 131 i de lånade biblarna. Nästa sida. Vers 12 till 17 på sidan 132. Det står så här. Herren sa till Mose, säg till Israels barn. Mina sabbater ska ni hålla, för det är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte. För att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, för den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. För var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk. 6 dagar ska man arbeta, men den 7:e dagen är en sabbat för vila, helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. För på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt verk och vilade. Så vad står det här? Jo, det står att sabbaten är ett tecken. Precis som regnbågen var ett tecken på förbundet med Noa. Omskärelsen var ett tecken på de som tillhörde förbundet med Abraham. Så är sabbaten ett evigt tecken för de som tillhör förbundet under Mose. Gud ingår ett förbund med Israels folk och israeliterna håller sabbaten. Det är liksom deras kännetecken utåt. Och vad står det att anledningen är här? Det står i vers 13. Jo, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Så Gud, han tar ett folk och han avskiljer det för ett specifikt syfte. Israel ska vara hans folk och följa honom. De ska vara ett ljus i mörkret. Ett folk genom vilken Gud en gång ska välsigna hela världen. Och judarna skulle hålla sina sabbater. Och om de inte gjorde det så skulle det få konsekvenser. Vi såg ju precis här att det skulle vara dödsstraff på att inte följa sabbaten. Och precis efter texten så sker också det. Mose beordrar att några som samlar ved på sabbaten dödas. Men vi ser liksom genom hela Gamla testamentet sen. Så ser vi att folket inte följer Gud. De som inte håller sabbaten blir inte dödade, men det kanske är bra i våra ögon. Men under långa perioder så gör man inte som Gud vill. Och till exempel så blir hela det israelitiska folket förda till Babylon. i exil. Och det står i Bibeln att anledningen till att de togs till exil i Babylon i 70 år var för att de hade försummat sabbaterna. Och det har de gjort i nästan 500 år. Det står att de togs till Babylon så att landet skulle få vila lika länge som de sabbater som judarna hade hoppat över. Så sabbaten skulle hållas, annars fick det konsekvenser. Men sabbaten som judarna höll, det var ett tecken på Mose förbund. Och det blev en identitetsmarkör. Från början var den här vilan en dag att begrunda att Gud är skapare. Att han har gjort något gott. Och nu var sabbaten också ett tecken på att Gud var en laggivare som Israel hade ingått ett förbund med. Han ger dem en dag var sjunde dag att komma in för honom och få en smak av det som inte längre finns. Det är liksom en påminnelse om att det en gång har funnits ett perfekt paradis med en nära och hel relation med Gud. Men de har drivit ut därifrån. I och med att synden har kommit in i världen. Så sabbaten är som en konstant påminnelse om paradiset. Men det är också en konstant påminnelse om folkets synd och oförmåga att ta sig dit igen. Jag tänker kanske väcktes det en liten längtan där. Men jag sa ju förut att Gud började arbeta igen när människorna först syndade. Och Gud fortsätter verka genom att kalla sitt folk. Men nu är det inte en fysisk skapelse han arbetar på, det är något annat. Men vi går vidare, det här var punkt 2. Och vi har sett att Gud har kallat ett folk att ingå som han har ingått ett förbund med. Och att med hänvisning till den sjunde dagen i skapelseberättelsen så har han instiftat sabbaten och dess regler som ett tecken på det här förbundet. Vi går vidare i punkt 3 och vi går till Nya testamentet. När Jesus kommer så talar han mycket om sabbaten. Det verkar ju vara mycket för att han väljer att göra saker på sabbaten just för att provocera fram fariseernas reaktion. Det är intressant att Jesus, han talar om att vi ska hålla lagen, eller liksom vi ska hålla vissa saker som vi läste i bergspredikan. Vi ska inte mörda, vi ska inte begå äktenskapsbrott, men han gör det lite svårare att hålla dem. Men just sabbaten talar han inte om. Han säger inte att vi ska hålla den. Han verkar säga något annat där. Om vi tittar tillsammans på Markus evangeliet kapitel 2. Så Markus evangeliet är andra boken i Nya testamentet. Kapitel 2 är på sidan 1479. Och vi ska titta i vers 23 till vers 28. Då står det så här. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält. Och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariserna till dem. Se, varför gör de sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta. Och han gav dessutom till dem som var med honom. Sen sa han till dem, sabbaten skapades för människan, inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre över sabbaten. Så vad kan vi se här? Jo, för det första, vi kan se att fariseerna var stränga följare av sabbatsbudet. Det var ju det här yttre tecknet på att de tillhörde Gud. Och det var också det lättaste budet att hålla och det lättaste budet att kontrollera att andra höll. Och jag tänker inte det är lite typiskt för människan, för oss. Om vi kan ta en genväg och få det att se ut som att vi gör en bra sak, då gör vi det så att det ser bra ut istället för att göra det som det ska göras. Om vi kan ta en genväg så gör vi det. Och Jesus attackerar dem ju senare för att inte förstå. Han kallar dem i Matteus 23 för vitkalkade gravar. Så på utsidan är de välputsade. Och de håller sabbaten och det ser väldigt bra ut. Men på insidan är de fulla med hyckleri och ondska. De höll sabbaten men inte de moraliska lagarna. De kämpade att hålla skenet uppe men innerst inne var de misslyckanden. De var syndare som försökte hålla skenet uppe och de gömde sig bakom det faktum att de klarade av att hålla sabbaten. Jag tänker att det kanske inte är bara dem. Är det någonting som träffar oss så får vi ta itu med det. Det andra vi ser i texten är att fariserna hade inte riktigt förstått sabbaten. De hade inte förstått att det inte var ett moraliskt bud. De hade liksom fått det helt om bakfoten. De agerade som om sabbaten var ett moraliskt bud och att människan fanns för att hålla den. Inte så som Jesus sa att det var, att sabbaten istället fanns där för människan, för människans väl. Och jag tycker det är intressant att Jesus, han var ju perfekt på alla sätt. Han syndar inte. Han är syndfri, säger vi. Han skulle aldrig synda och bryta mot något bud. Mot något moraliskt bud. Men sabbaten verkar han kunna bryta. Och när de säger att men du bryter sabbaten, då säger han inte nej, det gör jag inte. Eller han ursäktar sig inte och säger förlåt, utan han pekar istället på när David bröt sabbaten och åt av de heliga skådebröden, som om det var en okej sak att göra. För sabbaten är inte ett moraliskt bud, det är ett tecken. Det är som ett välsignat hjälpmedel för judarna att vila från sina gärningar och komma inför Gud och ära honom och söka förlåtelse för deras synder. Men istället hade det blivit någonting som man använder för att hålla skenet uppe så att man slipper komma inför Gud. Det är som helt bakvänt. Och det tredje vi kan se i den här texten, det är att Jesus är sabbatens herre. Han säger människosonen, och det vet vi från andra ställen att han pratar om sig själv. Han säger att han själv är herre över sabbaten. Och för att citera John MacArthur, så han säger så här: Jesus kan göra vad han vill med sabbaten. Han kan inrätta den. Han kan göra begränsningar för den. Han kan kräva död för brott mot den, som i Moselag. Eller så kan han lägga den åt sidan helt. Han kan avskaffa den. Han kan upphäva den. Och här är övergången som äger rum överallt i Nya testamentet. När Jesus kommer så går allt som är en del av det judiska systemet mot sitt slut. Mose lag är på väg att uppfyllas i Jesus. Så man kan ju tänka sig att judarna, de gillar ju inte det här. Vem tror Jesus att han är? Varför tror han att sabbaten inte gäller honom? De vill liksom inte ha någon kvar. Och vi kan se det här hatet mot honom i en berättelse som vi hörde David Spjut predika om en kväll för ett tag sedan, om den sjuke mannen som blir botad vid dammen Betseda på en sabbat. Så judarna har precis ertappat den helade mannen när han kommer och bär på sin bädd på sabbaten, vilket man uppenbarligen inte fick göra. Och de frågar honom: vem är det som har sagt åt dig att bära bädden? Det får du inte göra, det är sabbat. Och den helade mannen pekar på Jesus, och så står det i Johannes 5, 16-18 så här: därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sånt på sabbaten. Men Jesus sa till dem: min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan att han också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Så han upphävde sabbaten och gjorde sig själv lik Gud. Och så ni här vad han sa? Han sa: min far verkar fortfarande, därför verkar jag. Han säger inte bara att jag bryter sabbatsbudet. Han hävdar att Gud själv gör det. Han arbetar för att hans far arbetar. Gud fortsätter sitt verk genom sin son. Och fariserna blev allt ivrigare att döda honom. Och de lyckades. De tog Jesus och fick honom slagen, uppspikad på ett kors. Och han hängde där. Den de hatade. Deras fiende. Han som såg den synden som de ville gömma bakom sina fasader. Han som likställde sig själv med Gud. Och nu hängde han där på ett kors. Och i sitt sista andetag när han skulle dö så sa han i triumf: det är fullbordat. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Vi får se det i min sista punkt. Nummer 4, den slutliga vilan. För att se vad det är som fullbordades på korset så får vi titta i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 3. På sidan 1786. Det står så här: sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Så kommer det. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så vad är det han har fullbordat? Jo, han har fullbordat en rening från synderna. Vi såg i början att Gud fullbordade sitt skaparverk och att han vilade för att det var fullbordat. Det var klart. Men sen började han arbeta igen efter syndafallet. Via kläder för att skyla Adam och Evas skam. Till att välja ett folk genom vilken hela världen skulle välsignas. Genom att ge dem sin lag. Och nu genom att sända sin son till att fullborda det här verket. Genom en man som kom ut ur det utvalda folket. En man som höll hela lagen, fullbordade han rening från synderna. De här synderna som tog bort människan från vilan i paradiset och en nära relation med Gud. De här synderna som förpassade dem bort från lustgården. De synderna är renade och de finns inte mer. Det verket som Jesus gjorde är fullbordat. Och så ni här, han sitter ner på majestätens högra sida. Hebreerbrevet gör en stor grej av att han sätter sig ner. Han upphörde med sitt frälsningsverk och gick in i sin vila. Han vilar för att det är fullbordat. Och i och med detta så kommer också den här lagen som var del av Guds frälsningsverk att upphöra. Eller att uppfyllas. Rättare sagt. Ni vet, fariserna var ju världsmästare på att hålla sabbatsbudet till punkt och pricka. Och ändå missade de hela poängen med sabbaten. Och med lagen också. Som med lagen som helhet. Vi kan se vad Jesus säger i Johannes 5. Johannes 5, 39-40. Johannes 5, 39-40 så säger Jesus till fariserna: ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. lagen som de så febrilt försökte hävda att de kunde hålla pekade hela tiden på den person som faktiskt kunde hålla dem. Och den vilan, sabbaten, som de försökte hålla, det var bara en skugga av den verklighet som skulle komma. Paulus säger i Kolosserbrevet 2:16-17: låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbaten. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Så sabbaten är en skugga av den verkliga vilan. Och den verkliga vilan kommer genom Jesus Kristus och hans frälsning. Och jag har ju gått lite hårt åt fariseerna idag. Det gör ju hela Bibeln. Men har du tänkt på att du är likadan? Jag tänker som Omar bad så fint. Som de försökte vara goda människor och göra goda gärningar och följa reglerna för att på något sätt nå upp till Guds gillande genom de här gärningarna. Men de kom aldrig dit. Så istället så byggde de upp en fasad av yttre fromhet när insidan var tom. Och jag tänker, om det är du idag, lyssna. Det spelar ingen roll hur duktig du är på att följa reglerna. Det spelar ingen roll hur god du tror att du är. Det spelar ingen roll hur många goda gärningar du anser att du har gjort. Det spelar ingen roll om du lyckats att få alla runt omkring dig att tro genom en fasad att du är äkta vara. Jesus ser igenom dig ändå. Han ser ditt hjärta och han blir inte lurad av några fasader. Så jag säger, vänd dig tillbaka. Kom till Jesus. Om du känner att du är som en av fariserna, som jag tror att vi många känner eller har känt. Om du känner att du är en av dem som kan räknas bland syndarna och Jesu fiender. Lyssna. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi inte då genom honom bli frälsta från vedersdomen? För om vi som var Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte bli försonade, vi som blir försonade blir frälsta genom hans liv? I och med hans fullbordade verk på korset, där han dog för dig, så låter han dig vila från den oändliga kampen och den hemska bördan att försöka förtjäna din frälsning. Och istället låter han dig gå in i sin vila. Du får gå in i vilan, inte för att du har fullbordat verket, utan på grund av han har fullbordat verket. Lyssna på Hebreerbrevet, verserna 1-3. Det står: när nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss, liksom för dem. Men det hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Men vi som tror går in i vilan. Den här vilan, sabbaten, som Nya testamentet talar om, det är inte en dag i veckan. Vilan är frälsningen som kommer genom tro på evangeliets förkunnelse. När Jesus kom så ändrades allt. Och jag är övertygad om att vi som kristna inte längre behöver hålla sabbaten. Som judarna höll sabbaten. För Jesus är uppfyllelsen av sabbaten. Vi är inte längre under lagens, Mose lags förbund. Vi är under nådens förbund. Men frågan jag ställde i början kvarstår ju. Varför kommer vi hit varje söndag om vi har sabbatsvila i Kristus? Calvin sa något bra om det här. Han sa så här. I lagen har en föreskrift om sabbaten givits som skulle vara utmärkande för judarna, om än för en tid. Eftersom det var en rättslig ceremoni som var skuggan av en andlig vila, var sanning uppenbarades i Kristus. Därför vittnar Herren om att han genom sabbaten har givit en symbol för heliggörelse för sitt forntida folk. Därför när vi hör att sabbaten upphävdes genom Kristi ankomst måste vi skilja mellan det som tillhör den eviga regleringen av det mänskliga livet och vad som tillhör de forna reglerna, vars användning avskaffades när sanningen var uppfylld. Så, lyssna här. Så långt som sabbaten var en bild av denna vila, så judarnas vila, säger jag, det var bara för en tid. Men eftersom det var ett Guds bud till människan från början att de skulle ägna sig åt Guds styrkan, är det rätt att det skulle fortsätta till världens ände. Så det han säger är ungefär, Guds helgande av den sjunde dagen och sabbatsbudet är separata saker. Sabbaten som tecken på Mose förbund är uppfylld. Men att dyrka Gud en dag i veckan, det kommer att fortgå för evigt. Och som avslutning, varför just på söndagen? Jo, vi firar gudstjänst på söndagen för att det är vad Bibeln säger att församlingen alltid har gjort. Vi firar Jesu uppståndelse som var på den första dagen i veckan, vilket är våran söndag. Vi firar också kyrkans födelse som skedde 7 veckor senare på en söndag. Vi ser att lärjungarna samlades på söndagen på uppståndelsedagen. Och Jesus visade sig för sina lärjungar. Men Thomas, han var inte med. Så vad gjorde Jesus? Jo, han väntade till nästa söndag och visade sig för Thomas då. För att då samlades de ändå. Och vi ser också i Apostlagärningarna att Paulus predikar på en söndag så länge att en ung man trillar ut ur ett trevåningsfönster och dör. På vilket Paulus går ut och uppväcker honom igen och fortsätter att predika hela natten. Men det gör han också på en söndag. Så söndagen firar vi. Och precis som vår trosbekännelse säger så firar vi det som kallat söndagen kom att kallas Herrens dag. I Uppenbarelseboken ser vi att Johannes får visionen på Herrens dag. Och vår trosbekännelse säger att vi firar det som kan komma att kallas Herrens dag, som var söndagen, istället för den judiska sabbaten. Och vi gör det varje vecka genom att ha gudstjänst och öva i Guds fruktan. Men vi håller inte söndagen som en sabbat med massa betungande regler under hot av dödsstraff. Utan vi helgar Herrens dag åt vår Gud och vi samlas tillsammans med våra bröder och systrar för att fira att vi har fått ett evigt liv i Kristus. Och vi gör det inte av tvång utan i glädje och tacksamhet. Amen. Vi ber. Herre, vi tackar dig att vi får gå in i din vila. Vi tackar dig att du har fullbordat ditt verk. Och att du nu kallar oss in i den vilan. Herre, vi tackar dig att du har från tidernas begynnelse satt upp en rytm av 7 dagar. Där vi var 7:e dag får komma tillsammans med ditt folk. och upplyfta ditt namn och ära dig. Komma ihåg dina gärningar och att öva i Guds fruktan. Herre, låt oss inte glömma bort din dag. Låt oss inte glömma bort din församling, utan stärk oss i våra söndagar. Hjälp oss, Herre, att helga den och att göra den speciell. Hjälp oss att avskilja den till dig. Hjälp oss att uppmuntra varandra i den första dagen i veckan som är söndagen. Herre, hjälp oss att komma tillbaks in i den vilan. Hjälp oss att se en liten smula av det som komma ska. Ge oss ett hopp om den slutliga vilan där vi får, precis som det var skapat att vara, komma in i din vila där inget mer arbete behöver ske. Herre, vi tackar dig för att du talar till oss och att vi får tillhöra dig tillsammans i Jesu namn. Amen.